fungerar egentligen våra hjärnor? Var det något som mänskligheten ständigt söker och efterforskar? I det här programmet ska vi prata lite närmare om hur vi fungerar och vad vi kan göra och tänka på för att må lite bättre. Vi är våra hjärnor. Ja, så säger Anna Gilbe som är konsult, handledare, utbildare med individ, grupp, ledar och verksamhetsutveckling. Hon använder metoder inom kognitiv terapi och psykosocialt arbetssätt. Dessutom är hon legitimerad sjukgymnast. Jag heter Jerke Pettersson och jag kommer att träffa Anna i ett av mina yrken såsom webbutvecklare. Och en fredag i juni på Rosendals trädgårdscafé på Djurgården i Stockholm träffas vi för att samtala just om våra hjärnor och hur vi fungerar. Det handlar om stress och att må bra såväl på fritiden som i arbetslivet. Och nu sitter jag på Rosendals trädgård på det lilla kaféet här och ni kan höra fåglarna i bakgrunden kvittra. Det har regnat lite men just nu skiner upp. Och vid min sida har jag Anna Gilbe. Ja, du brukar ju säga att det är som ett hopknycklat papper.
Ja, det är när man kommer med, jag jobbar ju som handledare och när man kommer med svåra frågor eller när vi vill ha snabba råd eller någonting som det kanske inte finns några snabba råd på. Aristoteles sa att de enskilda fallen går inte att bemästra med ungefär så här, som med någon checklista. Då brukar jag tänka mig frågorna som ett hopknycklat papper. Och så behöver man veckla upp det här tillsammans. En deltagare i en grupp, hon sa nyligen så här: åh, det är så hjälpsamt för hjärnan när jag får knögla upp mina frågor och se dem. Och det tänker jag är just vad som hjälper vår hjärna. Man skulle säkert kunna gå in och avläsa när en person först kommer med ett svårt dilemma eller någonting som man känner sig hjälplös eller vanmäktig inför. Och så får man gruppens, sin egen och min hjälp att just knögla upp det. Då skulle nya områden i hjärnan lysas upp. Alltså mer lugn och ro-områden och stressen minska.
Så det är områden som vi egentligen inte så där vet om att vi har kanske?
Det vet vi nog. Men det som det egentligen handlar om och som fascinerar mig, som inte är någon akademiker på just hjärnans biologi, även om jag har läst i mina utbildningar om hjärnan, så är det att idag så börjar hjärnforskningen och allt hur vi kan neurovetenskapen komma i kapp det vi redan vet och bevisa att det vi ska tänka på.
Så vi har landvinningar att göra här helt enkelt?
I att förstå, för de som gillar att förstå, så visst kan det vara, vi får starkare argument för till exempel det här att otrevligt framfört feedback eller att bli helt negligerad på ett möte. För de flesta av oss försätter oss i en kampflyktsituation. Vi blir jättestressade, vi blir hotade, vi får inte tillhöra flocken och det märks i vår hjärna.
Men vad händer då när vi upplever det här hotet?
Ja, det drar ju igång hela kampflyktsystemet med alla dess olika stresshormoner. Alltså vi upplever klart negativ stress. Vi blir hotade. Rädsla att bli uteslutna ur flocken och så.
Vad gör man för att undvika det här då?
Egentligen allt det vi vet. Ibland kan jag bli förundrad över att egentligen så skulle vi må jättebra på våra arbetsplatser och i våra liv. Så mycket som det forskas och det skrivs om gott ledarskap, delaktighet, jättemycket olika projekt, arbetsmiljöfrågor och allting. Vi vet jättemycket, så det är egentligen det vi behöver göra. Och följer vi det vi vet så skulle det kunna gå att avläsa i vår hjärna.
Men hur rent praktiskt kan vi gå tillväga då, tror du? Finns det några metoder
En metod tänker jag som jag, alltså det är väldigt enkla, men jag tror ju på att göra kunskapen begriplig, hanterbar och meningsfull. Du och jag, vi har ju pratat tidigare om det här Antonovsky och vårt behov av sammanhang, känsla av sammanhang. Antonovsky var en medicinsk sociolog, forskare och som forskade på kvinnor som hade överlevt koncentrationsläger. I den här forskningen så fann han att en grundläggande behov för oss människor, det var att uppleva att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som skapar en upplevelse av sammanhang.
Då ska vi se, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Och tänker vi efter så söker vi det här ständigt. Jag fattar ingenting. Eller men nu förstår jag, aha. Eller när du förklarade det där, då blev det plötsligt hanterbart för mig. Och även om det fortfarande kan vara svårt att hitta meningen med det, så blir det ändå mer möjligt. Och idag så finns ju det här kring salutogenes, att främja det friska, översätter man det till. Och många tolkar det som att ja, vi ska främja det friska. Men under det så ligger det för mig en triangel som hänger ihop. Och det är de här tre delarna: begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. Och som skapar, i Sverige säger vi känsla av sammanhang. Norrmännen talar om upplevelse av sammanhang. Vi upplever att tillvaron hänger ihop. Och tänker vi efter, en riktigt allvarlig kris slår sönder vår begriplighet, vår hanterbarhet och vår meningsfullhet och vårt sammanhang.
Ja, när en allvarlig kris inträffar så slås triangeln sönder. Lyckligtvis är vi människor så välkonstruerade att vi har inbyggda förmågor och styrkor att komma igenom kriser. Det finns som ett slags kriskurva inom oss med stegen chock, reaktion, bearbetning och nyorientering för att vi ska klara oss. Tillbaka till Rosendal. Om du tittar i samhället och i stort så här, utav de här tre delarna, är det någon du ser som är, om jag ska säga, som vi har störst brist på?
Det är en spännande fråga. Det är en riktigt spännande fråga.
Det var alltså hanterbarhet,
begriplighet
och meningsfullhet
som ger en upplevelse av sammanhang.
Och det sammanhanget vi egentligen som människor vill åt då?
Ja. Peter Järdenfors som är kognitionsforskare, han har ett uttryck, ett vackert uttryck. Vi människor är meningssökande varelser. Alltså vi vill se mönster, och det här hänger ju ihop, tänker jag, med att vår hjärna ser mönster. Vi vill ordna tillvaron, vi vill göra den begriplig, hanterbar, meningsfull. Nej, jag kan inte säga... Det var en jättebra fråga. Jag kan inte... Det kanske är någon annan som kan svara på det, men vilket vi har störst brist på.
Jag kan bara tänka lite spontant så här, att om jag i mitt arbetsliv håller på att jobba med någonting som egentligen känns ganska meningslöst, då blir ju inte meningsfullheten så hög.
Nej, det är väldigt logiskt, väldigt logiskt. Men meningslöst kan handla om att jag inte har fått hjälp, min egen, andras eller organisationens, att sätta in det jag gör i en begriplighet. Jag kanske inte har hanterbarhet för det. Så de här tre påverkar varandra väldigt starkt. Även om man talar om att meningsfullheten är det viktigaste. Men jag tycker jag brukar jämföra det med, eftersom jag ritar upp de här tre som en triangel. Och trianglar är praktiska, för alla tre delarna påverkar varandra väldigt starkt. Så de hänger ihop. Och till och med har jag på senaste tiden börjat se den här triangeln som en balansplatta. Vi människor står som på den här balansplattan hela tiden. Om jag pratar av mig, eller som jag fick hjälp av dig att förstå hur jag skulle fixa min hemsida och fick bra hjälp och så, då blev ju det väldigt, det blev mer meningsfullt och roligt att göra.
För då nådde du begriplighet,
ja.
Hanterbarhet, du kan sköta den själv. Ja. Och meningsfullheten med dig var den att visa upp ditt erbjudande, ja, för omvärlden.
Ja. och att jag tyckte om det vi skapade.
Och då nådde vi balans?
Ja, tänker jag. Och i ett sammanhang.
Då kan man fråga sig, hur gjorde vi egentligen? För det var ju eftersträvansvärt då. Mm.
Ja, det vi gjorde framför allt så var det ju, det är ju intressant och spännande fråga. För det är ju det här, man säger också, och på tal om det här metaforen, bilden av det hopknyckliga pappret. Så kan man tänka sig att i kognitiv terapi som jag jobbar med också, brukar man säga att detaljerna, den enskilda händelsen, innehåller helheten. Så man kan veckla upp det här. Så hur gjorde man? Så hur gjorde vi? Och se. Och begripligheten hjälpte ju du mig med. Ja, meningsfullheten fanns ju från början, att jag kände att ja, det här ville jag göra. Men jag hade ju egentligen noll koll på hur jag skulle få den här hanterbarheten. Att jag själv sen skulle kunna klara av att bygga vidare och skapa min hemsida. Men delaktigheten fanns, och det brukar man också tala om som en väldigt viktig del. Att du, min upplevelse är att du överförde en tillit till att det här klarar du. Det här klarar jag alltså. Det var inte så att du tog över eller var besserwisser eller någonting. Och jag fick ställa alla mina frågor. Jag tog ansvar själv och förberedde vilka viktiga frågor hade jag. Och sen så hjälpte du mig genom att jag skrev ner på ett papper hur jag skulle göra.
Och då nådde du hanterbarheten och begripligheten.
Ja, men sen tappade jag bort den därför att jag hann inte jobba med det här, så att jag glömde bort. Men då kom du på ett påfyllningsbesök. Och så repeterade vi, vilket också handlar om, för att lära sig och skapa den här hanterbarheten själv, så behövde jag kunna lära mig att förstå det här verktyget, WordPress. Och sedan så hjälpte du mig genom att faktiskt gå in i min hemsida och skriva några rubriker så att jag kunde orientera mig var jag var. Och det gav en mycket högre hanterbarhet för mig. Med ganska små medel hjälpte du mig. Men framförallt så tror jag att om man ska titta och koppla tillbaka till det här lugnet i min hjärna, så stressade du mig inte genom att ta över eller få mig att känna mig dum som inte kunde eller någonting. Utan jag kände att du bjöd in till att vi var jämbördiga partners. Och det tror jag är en väldigt viktig pusselbit för, på tal om att du frågade mig, hur får man till det här att lugna vår hjärna?
Det handlar om balans. En balans av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Men hur når man den där eftersträvansvärda balansen? Åter till Rosendahl och Anna Gilbe.
Och då blir jag lite full i skratt. Därför att den här eftersträvansvärda balansen, som du säger, kan den vara stressande? Att vi måste ha balans?
Du menar att vi har blivit så fokuserade på att det ska vara så balanserat så att vi blir stressade av bara det?
Ja. Det är en tanke att pröva, och den har jag blivit inspirerad av. Nu minns jag inte namnet, jag läste någonstans att vi kanske aldrig kommer ha balans. Att det är någonting som vi tror att vi kan ha. Däremot så kan man ha kort stunder av balans i obalansen. Jag har en bild i min stressdokumentation där jag jämför att kan man kanske se det som att livet, det är som att surfa på livets och tidens hav, och vi möter vågor av olika slag, utmaningar, ytstress och djupstress. Sen kan man naturligtvis fundera på det här som du säger, men jag tror att vi gör snedtänkt där den här perfekta balansen inte finns. Däremot så tror jag att kunskap, jag brukar, om jag kommer till, beroende på vad man önskar och så, men säg då att jag har att jag möter, jag har enskilda samtal ibland där man upplever sig väldigt, väldigt stressad eller behöver sortera och så här. En sak jag brukar göra, och även när jag möter grupper, det är faktiskt att rita upp sammanhangskartor. Vad är det som pågår? Det kan vara en individuell sammanhangskarta, det kan vara en gruppsammanhangskarta av hur ser vårt sammanhang ut. Man brukar tala om att göra en sammanhangsmarkering.
Hur ser en sammanhangskarta ut? Det blir jag nyfiken.
Den kan vara väldigt så här. Den behöver inte vara proffsigt gjord, även om jag har gått och lärt mig lite grann att man ska kunna visualisera på ett blädderblock eller så. Men om man tänker sig ett sammanhangskarta där jag har jobbat mycket med organisationer, det är att jag ritar upp att vi kliver in i jobbet genom kapprummet. Jag ritar upp på whiteboard eller på ett blädderblock att här kliver vi in små streckfigurer i olika färger och vi har olika glasögon på sig. Och så kliver vi in i ett mentalt och ett fysiskt kapprum. Det ritar jag upp och det är själva uppdraget, arbetet, och sen har vi olika mötesplatser. Att visualisera, att försöka synliggöra och där man fyller på. I mitten kan till exempel säga att jag har uppdrag för någon grupp inom Tyresö kommun. Då ritar jag Tyresö kommun, så ritar jag arbetsplatsen som ett litet hus. Och så ritar jag upp de kunder man är till för och så. Och det här hjälper vår hjärna och det hjälper oss att tänka tillsammans. Hjärnan tänker aldrig utan en bild, sa Aristoteles. Så det kan vara en sammanhangskarta för en organisation där man ska kliva in i en grupp. Så. En sammanhangskarta för ett sånt här ärende som man ska knyckla eller knögla upp och synliggöra. Ett svårt dilemma i ett uppdrag. Det är att en grupp sitter och man sitter och har ett blädderblocksblad framför sig. Man ritar upp tankar som kommer, det är som små tankemål. Det är inte alls särskilt snyggt så här. Allt eftersom man berättar en berättelse eller någon svår situation så skriver jag ner. Kanske ritar, säg att det handlar om någon kundsituation eller något, så ritar jag upp kunden och ritar upp vad som pågick. Det kanske till och med dyker upp en tidslinje. Och då får vår hjärna och vi tillsammans syn på det vi inte riktigt vet. Eller det vi tänker att vi vet men vi inte har satt ord på. Och så ser man nya sammanhang.
Det låter som att vi kommer till någon form av insikt.
Ja. Men och jag tänker att med hjälp av en sån här karta så gör du något som har varit ett dilemma, svårt att fånga, där annars orden bara hamnar i luften. Om du får ner det på pappret så här så gör du det mer begripligt och hanterbart. Och du kan få tillbaka ditt dilemma, en grupp kan få tillbaka sina svårigheter eller en individ kan få tillbaka i lite mer hanterbart skick, brukar man säga.
Och det kan vara första steget att vi liksom upptäcker och inser.
Ja, för du behöver och du, att få sätta ord på det. Och så, sen, det beror det allmänt, men det kan vara en sak. Sen kan det vara som en sån sak som att faktiskt tillsammans med en klient, vi hade häromdagen, att om vi ska ta en teori till eller en metod, en pedagogisk modell, så finns det en psykolog, psykoterapeut, forskare som heter Paul Gilbert från England. Han har nu tagits in i Sverige. Det finns böcker skrivna kring det här. Compassion-fokuserad medkänsla, talar man om medkänsla, compassion. Och det finns många som forskar där alltihopa går ihop. Men medkänsla med sig själv och med andra. Och då har han en pedagogisk modell där han, som många utgår ifrån idag, att vi har tre olika system i oss. Och det här ritar jag upp för en klient. Jag har alltid papper och penna och så sitter man och funderar tillsammans. Och den ena systemet, den ena cirkeln, det är kampflykt. Alltså vår vanliga stressreaktion. Vi känner oss hotade. Och vi kan känna oss hotade eller stressade nästan ständigt av vårt inre prat och yttre omständigheter. Sen finns det andra motivationssystemet som är lite mer vänligt men där vi fortfarande är igång. Och det är vårt utforskande system där vi är nyfikna och drar igång. Och sen så finns det tredje motivationssystemet som man då kallar det trygghetsskapande systemet, där vi blir lugna, trygga. Och de här tre brukar jag rita upp. Och sen istället för att tala om för klienten att du ska träna avspänning eller du ska göra ditten eller datten eller mindfulness eller någonting som kan bli jättestressande för en person, så ställer jag frågan: finns det någon gång när du känner dig lugn? Och då minns jag en kvinna som för många år sedan, hon sa: nej, det finns, jag har ingen lugn och rokänsla i mig. Alltså, aldrig, så här. Nej. Men så började vi leta tillsammans och så kom hon på: jo, när jag går och simmar med min tonårsdotter, då sätter jag mig i bastun, för hon vill sminka sig så länge. Så när jag sitter i bastun, för jag är inte rå, jag är för gammal för det, skrattar hon. Så då sitter jag i bastun och då känner jag mig lugn. Det är enda gången jag känner mig lugn. Då kunde vi börja göra lugn och ro-känslan begriplig. Hon kunde känna igen den. Vi kallade det bastukänslan. Och så kunde hon börja öva sig att på vägen till jobbet, när hon reste med buss, då kunde hon öva sig att blunda och förflytta sig till bastun. Och då var det stor delaktighet, det var stor hantering, för det var hennes känsla. Det var inte jag som talade om att nu måste du träna avspänning. Och jag hade en annan person alldeles nyligen, hon hade inte heller någon lugn och ro-känsla någonstans. Men där hittade vi MC-känslan. Hon kör motorcykel. Och det verkar ju väldigt... Jag skulle ju känna mig extremt stressad om jag skulle köra motorcykel. Men hon kunde förflytta sig till frihet och lugn och ro. Och det kunde vi ta med.
Och då kan du hjälpa till för var och en då att upptäcka just det.
Ja.
Och inse att där har jag lugn och ro.
Ja. Och upptäcka, vilket är väldigt viktigt. Och som också, tänker jag, om vi ska använda ett sånt ord, tryggar vår hjärna. Att upptäcka sin egen förmåga och kunskap. Alltså att känna att ja, men jag har redskapen. Och det är intressant, på tal om din fråga, hur gör man? För då läste jag om ett företag, något tekniskt företag tror jag det var, där man hade infört regelbunden mindfulness på morgonen. Mindfulness, medveten närvaro, stanna upp. Det som vi egentligen, man gör det så märkvärdigt, men det vi alla kan göra. Just här och nu känna, vi hör fåglarna, hur sitter vi? Hur känns luften? Alltså enkelt, kort. Men som man då kan ha stora träningsprogram för. Det här företaget hade det gemensamt i grupp. De skapade ökad gemenskap. Men där de beskrev att en riktigt viktig faktor var att de också hade fått en kort föreläsning om hur vår hjärna fungerar. Jag kan tänka mig det här lite grann kopplat till det hot som växer i vår sociala hjärna när vi får dålig feedback, blir utskällda framför chefen eller vad det kan vara, eller känner oss otillräckliga och inte vet om vi duger eller inte. Det hade betytt väldigt mycket, för det gör det mer begripligt. Varför ska vi hålla på med något så flummigt som mindfulness?
Det där med mindfulness ska vi komma tillbaka till. När vi nu lärt oss systemet med flykt, hot, utforskande och rogivande, så uppstår ju frågan om hur det är kopplat rent fysiskt till vår hjärna.
Ja, det som är spännande, det är ju det här, och det kommer jag ihåg att jag lärde mig för jättelänge sedan. Det med att hela vårt hormonsystem är ju signal, informations- och kunskapsbärare i kroppen, alltså mellan hjärnan och kropp, eller hjärnan är väl en del av kroppen, kropp och själ. Så var det en doktor som jag jobbade ihop med, smärtläkaren, så det heter inte kropp och själ utan det heter shopp och kräl. för att vi är så intimt sammankopplade. Och där är hormonerna bärare av information. Så hotsystemet, alltså det ett av våra tre motivationssystem i Paul Gilberts pedagogiska modell, det är då kopplat till hormonet kortisol som vi behöver, men det är ett kortsiktigt hormon. Vi är gjorda för att ge hjärnet och sen gå ner i varv, egentligen komma in och, i lugn- och ro-systemet, trygga systemet. Så all stresshantering går ju egentligen ut på det.
Så när vi upplever hot så skapar kroppen kortisol helt enkelt?
Ja, kortisol och även adrenalin och noradrenalin. Så, men det är de hormonerna för att vi ska göra oss beredda för kamp, flykt eller till och med spela döda om vi inte ser någon annan utväg. Så, och det här utforskande systemet, det är hormonet dopamin som blir bärare av det och som drar igång oss och gör oss nyfikna. Då frågar man inte hur, men på något sätt så är det väldigt sinnrikt. Vi är väldigt sinnrika konstruktioner. Och i trygghetsskapande lugn- och ro-systemet så är det just lugn- och ro-hormonet, oxytocin. Det finns en kvinnlig svensk forskare vars namn jag har tappat, men hon har forskat mycket kring det här som man också kallar för amningshormonet, lugn och ro.
Jag vet att just oxytocinhormonet kan man påverka och öka sitt oxytocin genom beröring och framförallt massage. Hur är det med de andra hormonerna? Dopamin, kan man på något sätt påverka det?
Det vet jag faktiskt inte. Det överlåter vi att lyssnarna till att googla på.
Det tror jag vi gör. Det blir en ting att vara utforska då.
Ja, precis.
Och likaså med kortisol, det är samma sak där. Vet du något? Ja.
Nej, men om man snarare så är det ju så att vi vill lugna det. Så kortisol och adrenalin och noradrenalin, där kommer ju den här lilla delen i. Man brukar säga att det finns en smitväg i hjärnan, amygdala, när vi blir hotade. Det här att vi kan bli rädda för en pinne i skogen som vi tror först är en orm. Att rädslan och tolkningen kommer först. Blixtsnabb, snabb koppling till vårt hotsystem. Så kortisol, det går igång alldeles automatiskt.
Och just nu tror jag det är några hundar som har fått väldigt mycket kortisol för ett skällande utan dess like här på Rosendals trädgård.
Det gäller att man inte är hundrädd.
Nej, men det är vi inte, va?
Nej, vi bestämmer det.
Vi bestämmer det.
Paul Gilbert har ju även vidareutvecklat det här, så att det finns en bok som han har skrivit som jag har fått i fin gåva som heter Mindful Compassion. Så att när vi kan vara närvarande, och då tänker jag mig att Paul Gilbert ser det här att vi kan hitta vårt trygga system, vi kan hitta vår MC-känsla, vår Rosendalskänsla, vår havskänsla, bastukänsla. Någonting där vi tryggar oss själva. Det kan vara en inre plats eller det kan vara att vi med hjälp av fantasin förflyttar oss till en yttre plats. Och det här är ju gammalt. Som i all meditation eller någonting så. Och att bli medvetet närvarande här och nu.
Och det är det vi också kan kalla mindfulness.
Ja, och det här är ju, jag brukar säga så här, att det är lätt att såna här viktiga, djupa saker urvattnas. För nu blir det ju också väldigt mycket business, om jag får spetsa till det, i mindfulness. Mycket mindfulness-kurser och så. Men vi kan ju tala om förr i världen. Kura skymning. I vårt land, på lite nordliga breddgrader, så finns skymningen som gav lugn och ro. Att sitta framför en brasa. Att sitta och bara glo i ett fönstret. Så. Idag talar man om mindful eating. Att vara medvetet närvarande när du äter. Vi känner mer av vad maten smakar. Så, då. Så det är en urgammal kunskap som kanske gått förlorad i all uppkopplingens tid. Och som började lite när vi fick elektriciteten. För då kan vi vara igång hela tiden. Vi kan vara tillgängliga hela tiden. Och så idag måste vi återerövra våra grundläggande förmågor. Och då finns det många kurser. Men vi har det inom oss.
Jag har också lärt mig att man kan säga, man kan, med uttrycket, varje stund är ny. Den här stunden jag sitter här med Anna Gilbe på Rosendals trädgård har inte funnits tidigare. Och den kommer inte att finnas igen. Den är helt ny och just nu.
Mm. Och jag tyckte det var ett härligt uttryck. Varje stund är ny. Jag brukar säga att man kan... Vi kan uttänka och djuptänka, uttänka. Ja, ja, varje stund är ny. Ja, lite god formulering. Men sen kan man djuptänka och tänka, nej men så är det ju verkligen. Och jag nämnde tidigare om Peter Järdenfors, kognitionsforskare. Och som talar, och ju många, många andra som pratar också om det. Men just det här, vår förmåga att åka med hjälp av vår hjärna och vår fantasi. Vi kan åka bakåt och vi åker in i framtiden. Och vi förflyttar oss ständigt. Och det är ju en kunskap och möjlighet. Vi kan fantisera och vi kan minnas. Men just det här att kunna stanna upp i varje nu som är nytt. Nu och nu och nu.
Och då ska vi avslutningsvis stanna upp i någonting som är nytt och aktuellt. Det är Svenska Dagbladets näringsliv fredag den 17 juni. Och det är från Vinspalten, eller hur, Anna?
Ja. Mikael Mölstad, det passade ju perfekt in i det här, utflykt i subjektivitet. Pengarna spelar roll för vinsmaken. Om du inte tänker berätta vad du serverar för vin, ta ett billigare, rekommenderar Mikael Mölstad. Men det som är spännande, det är att att forskarna har tittat på vår subjektiva upplevelse av vinet. Och med ett dyrt vin förväntar vi oss ett bättre och godare vin. Och faktum är att kunskapen om priset aktiverar fler upplevelsecentra i hjärnan. Men man kan också luras väldigt mycket när man serverar vin. Så det är du som bestämmer vad dina gäster vill uppleva. Varje vin är nytt. Och vi skulle kunna avsluta, eller hur, Jerker, med att man har ju det här uttrycket med... Han kom undan med, kan komma undan med, så. Men vi kommer inte undan våra hjärnor.
Nej, vi är våra hjärnor.
Ja, vare sig vi vet det eller inte.
Vi kommer inte undan våra hjärnor, och vi är våra hjärnor. Och varje stund är ny och har inte funnits tidigare och kommer inte tillbaka. När jag sitter här och redigerar radioprogrammet är det en helt ny stund. Och för dig som lyssnar är den här stunden helt ny. Den har inte funnits tidigare och den kommer inte igen. Den är just nu. Samtalet med Anna Gilbe har givit mig en rad nya begrepp. Yttänka och djuptänka. Och de tre delarna för balans, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Och teorin med de tre systemen, flykt, hot, utforskande och rogivande. Vi är våra hjärnor, så sant som det sagt, just nu.